Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till, liksom, vad ska jag säga, en käftsmällsvecka.
Verkligen. Veckan när poletten trillade ner.
Trillade och trillade. Den, så här, kom, den dang ner i mitt huvud. Som manna från himlen. Vad gjorde du när, var var du någonstans? Nu brukar man fråga sig vid historiska händelser.
När Olof Palme dog var jag på nattåget mellan Åre och Stockholm. Jag var 6 år gammal och hade varit och hälsat på min moster. När nyheten om att Adam Alsing hade avlidit i covid-19 så satt jag vid köksbordet. Hade precis avslutat en bolognese. Och så fick jag en nyhetsflash.
Men det är också någonting konstigt när man ser bilder på friska människor som, när man inte fått vara med under sjukdomsförloppet. Det är alltid lika chockerande, tycker jag.
Det är fruktansvärt, och nu finns det väl säkert många som tycker att det är konstigt att jag drar parallellen mellan Olof Palme och Adam Alsing, att det här är två personer med helt olika betydelse och sådär. Men jag tycker faktiskt att den här jämförelsen inte är helt dum, alltså, för att Adam Alsing, han har verkligen etsat sig in i svenskens medvetande. Han var vår allas önskepappa.
Och bror.
Han var pappi och bästa brorsan. Men jag tror mer att han var den här trygga, stabila pappi, storebrorsan.
En Hyland utan alkohol- och sexmissbruksproblem.
En Hyland med humor och glasklar skärpa- och faktiskt en genuin värme. Mm. Liksom. Och han var väldigt tillgänglig på något sätt. Man fick verkligen lära känna honom. Fick man känslan av.
Men jag tänker, Alex Schulman skrev att han hade empatin som livshållning. Och det tyckte jag var så otroligt vackert beskrivet. Att så här, att det var inte viktigast för honom att vara i de mest kreddiga sammanhangen. Det viktigaste var för honom att göra någonting som nådde folk överallt på något sätt.
Mm.
Och det tycker jag var så fint, för att han skulle kunna satsa på politik eller på en chefredaktörs karriär på någon av de finare tidningarna. Det pratade jag med honom om någon gång också. Men och han, en annan grej som jag tycker är så fin, som också Kroneman, som är då krönikör, Johan Kroneman, som är en elak
TV-kritiker.
Men jävligt bra och oftast väldigt rättvis, vilket de flesta som är bra är. Han skrev ju också att han sa så här, att han kom ofta inte fram i TV, han fick inte göra så bra program som han var värd, men han sa, han försvarade sig aldrig.
Mm.
Han gick aldrig in i liksom motangrepp eller visade sig sårad eller någonting, utan han körde på.
Mm.
Och jag kan gilla den, liksom, jag vet inte om man kan kalla den stoiska hållningen, men att det är så här, okej, sitt och kritisera, men det är ändå det här som folk kollar på, och jag vet vad jag kan.
Mm.
För var det någonsin någon som slog honom i den där...
Adamsfängaren, ja. Fy fan vad jag älskar det.
Jävla vattentät alltså.
Jag tror också att jag har en väldigt liksom kär relation till honom, därför att jag började lyssna på Mix Megapol. Och det här var ju allt annat än kredit. Alla kreddiga människor lyssnar på morgonpasset i P3. Men jag har alltid varit en mixmegapolare. Och det står jag för.
Det är ingen här du behöver stå för det.
Nej, och nej, den nej. Bästa trion var ju allt. Det var Gry, Adam och Timell. Det var liksom oslagbart. Det var så härligt att vakna till dem. Och de hade så givna roller gentemot varandra. Och tillsammans var de bara... De lyfte, verkligen. Och inslaget Vinn Adams pengar, det var ju helt sjukt. För där fick ju han också visa på sin enorma...
Allmän kunskap.
Han är så jävla allmänbildad och så rapp och så snabb. Och han måste ha fotografiskt minne för att han kan liksom allt om exakt allting. Och jag tror nog inte att det var en käft som slog honom någonsin. Jag kan inte svära på att det var så. Men det var i alla fall under alla de åren när jag lyssnade, så var det aldrig någon som slog honom. Men jag minns ju också att han var, jag älskar ju framväxten av den kommersiella tvn. Du och jag är gamla nog att ha varit med om det. Att det förändrade svenskt, alltså våra liv extremt mycket mer än vad man kan tro. Alltså från att du vuxit upp med någon slags kommunistera när SVT, det fanns bara Kanal 1 och Kanal 2 och Utbildningsradion.
Mm.
Och allt vi
fick brus-TV, se brus-TV. Och brus-TV. Som man somnade i soffan. Googla det, ni som
myr-TV. Är
funga.
Myrornas krig. Ja, men sen kom trean och fyran och femman. Och förändrade hela. Och vi fick ju helt plötsligt se allt ifrån slaskig underhållning till såpor. Men det var ju sånt götta för en tråkad tonåring helt enkelt när en kommersiell tv slog igenom. Och han var ju programledare för några av de kanske kackigaste formaten ever och lyckades ändå göra dem med den här.
Ja.
Tur i kärlek 1991.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Ja,
tur
gud.
I kärlek.
Ska vi lyssna lite på The Theme Song?
Släpp mig spela i
Alsing och Agneta Sjödin. Och sen tog ju René Nyberg över. Det här var ju då i fyran. Sen blev han värvad till trean.
Det var
trean.
Det första dejtingprogrammet i Sverige, ska jag säga.
Ja, sen efter det så kom ju då Casanova. Det var också ett dejtingprogram som var... Tre tjejer och två killar var på blind date med varandra. Just och det var ju inte heller kanske världens mest...
Nej, men alltså, vad då, jag tycker ändå Alsings, alltså Ture Kärlek var ju ändå någon form av fräschör i.
Ja, men det var Casanova. Det var ju, det här var ju helt nytt. Och det måste vi väl ändå säga. Han, med sitt programledarskap för de här produktionerna, så satte ju han en enorm trend som inte har dött sedan dess i den typen av såper. Men sen har han ju gjort, han har ju jobbat, han har ju funnits med oss i tv och radio sedan dess. Och ja, han har som sagt blivit någon typ av landsfader faktiskt.
Han har aldrig pissat på någon.
Nej.
Han har aldrig bråkat med någon.
Han har aldrig varit inblandad i några galna skandaler. Han är liksom en hyvens snubbe. Och genuint en hyvens snubbe. Och det ser man ju verkligen. Alltså bara minuter efter att hans... alltså hela internet, Instagram, Twitter, Facebook bara fylldes av hyllningar från kollegorna. På ett sätt som jag aldrig har sett.
Inte heller. Och vet du vad som jag noterade också? Att det kändes inte ansträngt för någon. Ibland har jag känt när jag skriver någon så här kondolens att det blir lite så här, jag hade jag verkligen där att göra. Förstår du vad jag menar? Så här, nej, nu kanske jag bara koketterade lite på den här människans bortgång. Så har det liksom inte känts riktigt bra i magen. Men med Adam Alsing så kändes det som att alla på ett genuint sätt och på ett liksom ärligt sätt, även de som inte kände honom, fan hade rätt att skriva sin saknad och sin chock över att han hade försvunnit. Mm. Det känns stort. Det känns som liksom, då har man gjort avtryck. Då är man någon form av landsfader ändå.
Mm, verkligen. Det har ju varit ett stort mediebråk kan man säga. Det har publicerats en debattartikel i Aftonbladet. Så med rubriken Folkhälsomyndigheten har misslyckats med sin coronastrategi. Den här publicerades ju alltså då för drygt en vecka sedan. Det är 22 forskare. Det här är alltså smartasses. Det är allt ifrån ja, men liksom professorer till epidemiologer. Doktor i virologi. Professor i molekylär onkologi. Det är professorer på löpande band samt infektionsläkare, fildoktor och internationell hälsa. Ja, men det här är liksom, det här är toppar inom medicin som går ut då i en, och hårt kritiserar
väldigt
hårt.
Läsa rubriken som är så tafflig så att man
tänker. Ja, men Anders Tegnell då ska ju typ avgå, för han har ju misskött, och det här är en idiotisk strategi, och folk menar, de här 22 forskarna menar att det här är, ja, de är liksom obenägna att inse allvaret i det här. Anders Tegnell går ju då ut med ett svar. Som ju är bara så här, det ökar ju på hans pappa skills. Alltså landsfaders skills.
Det är inte så många papper som är så där länge. Men så som man tänkte att han
så som man tänker och så som man skulle önska. Men vi tänker att han är bara en arketyp för den goda fadern.
Precis.
Helt otroligt. Han pekar ju då på framförallt så jävla klantigt att de har så här felaktiga dödstal och siffror. De har inte ens lyckats, de här 22 forskarna, skrapa fram korrekta siffror, vilket är så otroligt genant, så att de får gå in och göra en rättelse sen efteråt.
Då tycker jag så här, har
den
inte,
mest
kritiska,
hon är professor och virusforskare, hon heter Cecilia Söderberg Nåkler. Hon vill också att Anders Tegnell ska avgå. Hon hävdar att det här är ett högriskexperiment som han håller på med.
Okej.
Och kritikens kärna, det är ju då att Sverige inte vidtar tillräckligt kraftfulla åtgärder. De vill ju se en lockdown, och det är som sagt flera som vill det. Och det här är ju verkligen två läger. Vissa vill det, andra tycker inte att man behöver det liksom. Men han är bara så, han är så jävla klockren. Han blir aldrig känslomässig, Anders Tegnell. Han bara,
det är det
går
jag menar,
in.
Han har förnuft och inte känsla. Och där sitter det, liksom... det var väl Lena Einhorn som satt med på länk där också. Och viftade och skrek och hit. Jag känner så här, ja, men om du ska ge in i leken så får ju leken tåla. Liksom, jag tycker det är helt otroligt. Men jag älskar
Anders. Men han har heller inte... Det är det som är så härligt. Det finns ingen som klarar av att så här, du har fel. För han bara, nja. Eller så har han liksom inte så stor prestige heller. Han är aldrig jävla prestigelös. Han blir aldrig känslomässigt galen om någon hävdar att han har fel. Han bara, nej, det är mycket riktigt. Det blev kanske inte riktigt precis som vi hade trott. Men vem skulle kunna ta gissat det? Och det är mycket riktigt i den här situationen. Att så här, hur fan skulle vi... Jag har sett andra galna människor på Facebook som... Precis som Donald Trump som hotar Indien. Det var också en sjuk grej som hände igår. Att han så här går ut och så här hotar Indien för att de vägrar sälja sitt enorma lager av hydrochloroxin. Jag kan inte ens säga det. Det låter ju som Donald Trump. Det är väldigt roligt när han... Har du sett det där klippet med honom?
Nej, men alltså, han är så galen på sätt.
Han är så fruktansvärt galen. Alltså.
Nej, jag har inte sett.
Men han vill köpa upp ett, för det är ett indiskt... Ja, någon typ av medicinskt företag som tillverkar den här medicinen som egentligen är mot malaria, och den har ju då i, alltså nu har jag inte kunnat göra några studier, men den har verkat funka då mot covid-19 för vissa personer, och då vill han köpa upp hela jävla lagret. Han ska inte köpa, han vill typ köpa hela jävla Indien för att få tillgång till den här, alltså han är så galen.
Men då han tror också att han kan det. Det är det som är härliga.
Ja, han tror det. Och han tror att han kan hota sig till. Han vill typ starta krig för att få tag i den där jävla medicinen och typ bomba. Ja, men det är så obehagligt. Så han går alltså in och hotar dem i direkt sen tv typ. Och Indien bara, är du helt dum i huvudet? Det här funkar inte på oss. Vi kommer hjälpa våra grannländer och länder som är i akut behov. Naturligtvis. Alla som vill köpa den här medicinen i så höga... ja, vad heter det, batcher som möjligt, kommer ju få göra det, men vi kan ju inte låta honom bara så här roffa åt sig allting, alltså, nej, men så fruktansvärt pinsamt.
Men jag tycker också det är fascinerande att så här, det vet jag inte om det någonsin har hänt liksom i modern tid, att CNN går in och stoppar sändningen av presskonferensen för att de bara, det här är propaganda, det här är liksom,
det här är galenskap. Det här liksom, ja. Och man undrar ju så här, finns det ekonomiska intressen i att han vill ha vissa utav de här medicinerna? Han har gått in och köpt aktier i olika företag, alltså vad är grejen med att han, men jag har i alla fall sett den typen av kritik hos svenska massmediala personer också. Varför gör man inget? Varför får man bara ligga och dränka sig sina egna lungor? Varför använder inte vi de här medicinerna? Och det är ju för att det finns inga studier som visar att de här hjälper. Det kan ju faktiskt vara så, vilket de här extremt korkade personerna måste jag säga. Det skulle kunna vara så om man ger en väldigt sjuk person någon typ av medicin som man ska testa lite grann. Kan det ju faktiskt lika gärna vara så att den här hjälper en människa och gör dem sjukare. Vet du hur många det är som dör av medicinförgiftning i Sverige? Det är en av våra vanliga...
Det pratas det också väldigt tyst
om. Det pratar vi inte om. Så man vill bara pumpa i redan sjuka människor massa jävligt tunga mediciner för att se lite vad som händer. Det skulle kunna bli bra.
Mengele tillbaka. Mengele light.
Ja, men det är ändå sjukt att de kallar honom för Dr. Tengele. Tegnell.
Ja, men jag kallar liksom, honom Tegnell.
Om jag mågade covid-19 och var desperat, det är klart man säger, ge mig vad fan som helst. Fast ändå, eller inte. Inte jag så vet, kul att bli ipumpad någon jävla skit.
Svensken är inte så kritiskt inställd. Vi, här, vi tar det vi får. Vi har aldrig ifrågasatt liksom, staten eller regeringen. Men jag har en kompis som faktiskt haft covid-19 och varit riktigt illa däran, som också har fått ta malariamedicin. Mm. Och nu har de tagit bort den. För de har sagt att det är inte bra. Det funkar.
Det hjälper inte henne.
Nej.
Okej.
Så att, ja, jag vet inte. Men jag tycker att det är väldigt intressant. Det finns ju en författare som heter Marcus Torgeby. Mm. Och han levde ju då ensam som eremit i de jämtländska skogarna. För jag tycker att det är i 4 år. Och jag tycker att det är så intressant att så här, hjältar, eller så här, vad ska jag säga, hjältar vi inte vetat om, kunskap som ingen har bytt sig om innan, kryper nu fram bakom mossiga stenar och fallande ekar. Och jag har liksom läst lite om honom, och ibland säger han ju i en intervju att det är först när man har så här riktigt tråkigt som man kan tillåta sig själv att komma framåt. Och det tycker jag återkommit lite på Instagram, att så här, kompisar till mig som har haft tråkigt är så här, wow, nu dök det upp tankar och så här. Och det var ju att han förlorade sin mamma som när han var 10, berättar han. Och för att kunna hantera den träningen så gjorde han ju som jag gjorde. Började springa, va? Mm. När ångesten kom.
När han bara var så lite?
Ja, ja. Men sen så kände han när han var 20 att ingenting fungerade. Att han liksom mådde för, då han kände så här, han beskrev det som att han hade ett sår i huvudet. Mm. Och han sa, antingen så gör jag någonting nu radikalt eller också kommer jag att dö.
Mm.
Så flyttade han ut i de jämtländska skogarna och han hade alltså ingen kontakt med omvärlden överhuvudtaget. Han levde liksom, ja, i ett tält typ. Och så sa han, jag tycker det är intressant att liksom att han tog sig då till en matbutik med några månaders mellanrum. Och han sa att i början var att jag var tvungen att liksom ta till olika strategier eftersom jag höll ju på att dö av tristess.
Mm.
Det är klart, tänk dig själv om du och jag helt plötsligt bara, okej. Vi går upp på morgonen, vi har ingenting att läsa, vi har ingenting att liksom äta. Vi har det som vi har haft sedan några veckor tillbaka. Och då satt han då på en stubbe 6 timmar om dagen och bara...
Nej.
Och då sa han så att då var det som att det långsamt lättade liksom. Till slut så var det bara så här, jaha, en känsla av att tiden liksom bara flöt ihop. Mm. Ja.
Och varför intervjuades den här? Är han författare?
Han är författare. De vill intervjua honom då vad man kan göra om man sitter hemma till exempel och i mörkret.
Har han eller skrivit det? Om det här är ju en skitfascinerande. Jag vill läsa hans bok. Ja. Har han skrivit om sina 3 år som eremit?
Ja, precis. Han har skrivit en bok om det.
Ja, underbart.
Ja, men han menar då det här att liksom istället för att sitta och tänka positivt och pyssla och greja så är det så här, tillåta sig själv att ha riktigt tråkigt.
Mm.
Det är först då som man kan bli liksom fri i det där.
Och liksom, jag säger till sig själv, jag har tråkigt, det är okej.
Okay. Ja. Men också som man säger, som jag tycker är jävligt intressant, att många tänker att nu är inte livet så här, nu är det så tråkigt, det är meningslöst. Men han säger, det är liksom inte så. Utan det är bara det att man får ändra förhållningssätt till situationen på något sätt. Och nu är det liksom roligt att nu har han ju så här barn och fru och allting. Och, ja, han åkte tillbaka till sin kåta för några veckor sedan.
Fick flashbacks till sina 3 år som eremit. Men en grej som jag tycker, och det här låter ju kanske larvigt, men att bli begränsad så här, som man ju faktiskt är, framförallt så kan man inte resa. Dels så har jag insett hur mycket jag har levt för att resa och hur mycket jag har egentligen sprungit runt. Jag springer runt och springer, som Magnus Lindberg sjöng en gång. Men det är, jag har så svårt att sitta still. Och det är lite grann... jag har tänkt att jag är inte så rastlös, men jag är extremt rastlös.
Mm.
Och att resandet liksom, det gör mitt liv värt att leva. Jag längtar så jävla mycket. Jag sa till barnen igår så här, när den här skiten är över, alltså jag kommer åka på en jorden runt resa.
Mm.
Jag kommer vara tvungen.
Jag vill bara tågluffa.
Ja, jag vill tågluffa. Jag vill bara åka till Paris, jag vill vara där 4 alltså veckor och bara så njuta där, och sen vill jag därifrån åka till Aten, och så vill jag jag längtar så mycket efter alla.
Man blir så också, det som händer tycker jag också, att man ser allting så glasklart. Man inser så här, alla ställen man har älskat. Ja. Det är inte så här, måste se nya ställen.
Jag vill
tillbaka till ställen jag älskar.
Ja. Ja, men jag längtar så ofantligt mycket. Jag vill till Rom, jag vill till Toscana, jag vill till Florens, jag vill till Venedig.
Gud, jag skallfryser nu.
Ja.
Och då tänker jag lite det här som essensen av den här fantastiska författaren Marcus Torgeby, som vi alla nu ska läsa om. Han säger så här, tänk dig omfamna rastlösheten och bara vänta ut den där du sitter där liksom i din ensamhet eller vad det nu handlar om. Och sen så bara liksom... Till slut så släpper du kanske när säger, gud, jag kan ändå ha det härligt trots att det är så. Jag kan se på livet som att det är fantastiskt.
Mm.
Och så säger han också så här, när allting, det kommer inte bli som förut, men när du får resa igen eller göra de grejerna som du älskar, fatta hur jävla gött det kommer vara. Vi kommer inte liksom titta bort när solnedgången är på den där stranden som vi älskar. Vi kommer inte liksom vi skiter i att gå upp nu. Vi kommer inte sitta liksom på vårt sommarställe och klaga på att det är såhär, gud vad jobbigt det var att klippa gräset, nu regnar det, vi åker hem. Jag blir nästan såhär, jag blir nästan lipa. Liksom, jag känner såhär, jag har en sån fysisk längtan efter ställen och liksom som jag älskar, som Gotland.
Mm.
Eller liksom Mallorca eller liksom havet i Grekland eller liksom färgerna. Det är så här, det är så fysiskt, det är nästan som att ligga och vara liksom, vad ska jag säga, handikappad. Alltså man har blivit liksom
förfryst
och amputerad. Det är bara liksom och dagdrömmer och det är väldigt, väldigt spännande. Alltså när ens frihet, ens rörelsefrihet tas ifrån. Jag förstår att folk har varit beredda att dö för den. Alltså.
Mm.
Att bara kunna säga, röra sig fritt. Det är en konstig känsla. Det är som att man säger...
Det är en enorm, och det är just det resandet är för mig. Det är en enorm frihetskänsla. Och det är också en enorm symbolakt. Det är den där känslan av att så här, okej, okay, jag kan faktiskt göra någonting konkret. Jag kan dra härifrån.
Mm.
Jag bara köper en flygbiljett eller en tågbiljett och så bara drar jag ifrån. Det finns en aktion i det som är så jävla symbolisk, tycker jag.
Men och den det... har ju du och jag alltid haft ett behov av. Ja. Att här, ha en liten springa öppen mot så här, både flykten evigheten. Och äventyret.
Mm. Äventyret, det stora äventyret. Vad vore livet utan det?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du fick ju skitspännande DM efter vår förra podd som ju handlade om att ändra bana, att byta spår mitt i livet. Hur ska man våga? Hur ska man tänka om man känner för att bara börja leva ett nytt liv i livet på något sätt. Och den här blev ju väldigt uppskattad, den här podden. Och du fick ju berätta om det här. För det är skitspännande. Och då kom vi in på liksom relationstänket. Och det är klart att man blir ju jävligt, vad ska man säga, varse om sin relation i coronatider.
Ja, för man kan ju inte fly på samma sätt. Man bara, och ändå vill man det.
Det är du och jag här 15 år senare. Ja. Och nu måste vi umgås med varandra. Typ att du får det sen, men vad kul.
Och jag tror att det blir antingen eller ändå. Antingen blir det så här, fan vi får... Alltså det blir lite som att gifta om sig. Så här, välja varandra igen. Ja. Eller inte.
Ja, eller jag tror att det är jävligt många som skiljer sig.
Ja, det tror jag.
Jättemånga. Och sen tror jag som sagt att det är jättemånga som helt plötsligt, alltså det kommer framförallt
barnboom,
jo, och det kommer kanske bli fördjupade relationer också förstås, men både och.
Också sprickor, att man så här blir tydlig med liksom
arbetslöshet, det är också en stor fara i att köra lockdown liksom.
Men det tycker jag har varit så tydligt i alla mina relationer. När jag inte har varit bra på jobbet eller när mina kärar har blivit av med jobbet, då är det som så här, då är inget hänt.
Då rasar allt.
Då är det liksom, och det är det jag tycker vi ska prata om lite där i podden också. Att det finns fortfarande den där jävla myten om vad en man 2020 är och vad han ska stå för och vad han ska göra. Och
familjefaden. Den
här, ja, och även familjemoden. Mm. Och så här, nej, vi måste tyvärr så här, vi måste uppdatera den och även så här, omvärdera den. För att annars kommer inte en relation funka.
Nej.
Men det här är i alla fall en tjej som, det är flera som har hört av sig och berättat om att de har då vågat förändra sina liv och, ja men du vet, börja plugga eller köpa någon gård och hit och dit sådär. Men det här var en tjej som skrev såhär, på tal om Anders Tegnell, att vi kvinnor faller för honom. Vi tjejer...
Vänta nu, stoppa det. Det här är ändå väldigt roligt. Att folk faller för honom.
Ja, jag ska...
Att det är såhär människor som är kåta på honom.
Ja.
Jag hörde Klara Doktorov, heter hon så.
Ja, ja.
Som för övrigt var just Adam Alsings kollega. Ja. Hon gjorde en sån jävla rolig grej på Energy. När hon läste upp alla PMs om tjejer som tänder på... Tegnell. Så läser hon upp dem med så här porrig röst. Alltså, gud, jävla kul.
Vi måste lyssna på det.
Han är som Robert Pattinson fast 60. Så het. Brinnande eld. Definitionen av storkukslugn. Älskar honom. Älskar. Alltså 100% het. Tycker att han klär sig så snyggt. Jag tänkte på Tegnell igår.
Ja, men det här är ändå så jävla kul. Att han har blivit en sån här sexsymbol. Ja. Men det är det jag menar. Att det är så här, han är ju pappan. Mm. Den stora, trygga liksom, landsfaren.
Men han är också eken. Han är liksom...
Ja, han står fast.
Ja,
och men... som du sa, förnuft och känsla. Och att vi behöver den där polariteten i en relation. Även om det kanske, det tror inte jag har att göra med genus. En måste vara mer förnuft och en måste vara mer känsla. I din och Mattis relation, vem är förnuft och känsla där?
Jag tror både, liksom, jag tror också att man blir också, som du säger, det har också varit väldigt nyttigt för mig att inte hemfalla åt små snuttefilter eller så här, okay, gå in på nät och köpa något litet, eller jag bara går ut och, eller jag bara reser dit, hit och dit. Det har också gjort att jag har omvärderat sånt som jag kanske har tyckt var så himla viktigt innan. Liksom.
Mm.
Det blir också ganska tydligt, tycker jag, när man inte... Om man inte riktigt hunnit med varandra i en relation, som jag inte tycker att jag och Mattias har gjort. Framförallt inte senaste året. Och då blir ju det väldigt tydligt just både fysiskt och psykiskt, tycker jag. Och vi ska komma det till den här snubben som en av våra...
Du fick
då
tips där av...
Jo, precis. Hon sa så här att, ja men apropå att det är så många som då går igång på Anders Tegnell. Och jag tror också att det handlar om... Det är också svårt när det kommer en ny mans- eller kvinnoroll. Och så vet man inte riktigt vilket ben man ska stå på. Och så försöker man, tänker man så här, att man ändå uppväxt och sett sina föräldrar bete sig på ett visst sätt. Och det är svårt att omvärdera den rollen. Men Anders Tegnell är ju, ja, men lite som, så här, som man tänker sig Abraham i Bibeln. Att han är så här, ja, ja, de liksom, jag menar, du vet... Man får väl ta livet av sin son, eller du får ta livet av din son. Du måste bara visa dig värdig. Och så tycker jag lite med Tegnell. Han står liksom lite som ett urminnesstod, eller som en 70-talist farbror. Han är så här, han bryr sig inte om prestige, han bryr sig liksom inte om så här kläder eller yttre. Liksom, han är inte kokett, han är inte så här, skriker inte högst. Han försöker liksom inte visa sig vara någonting med... Han är inte fåfäng för 5 öre. Plus att han har liksom jobbat med det så många år på ställen i Afrika. Han är så här, varit på the toughest fucking places on earth. De här liksom små fjärtarna som står och skriker så här, det här är inte Björn Tegnell. Jag tror inte, he doesn't give a fuck. Jag tror faktiskt att det är så. Och, men då tipsade hon i alla fall om... om en man, eller vadå en man? Ja, en man. För att han själv insåg i sin relation att så här, gud, vi tänder inte på honom längre. Jag har målat upp bilden av mig själv som att jag ska vara som en man. Så här, jag ska ha good work. Jag ska, så här,
take care of my family. Precis. Bring on the bacon. Mm. Vad heter han?
John Wineland.
John Wineland.
Mm. Och... alltså, jag tycker också att det är väldigt roligt. Sen berättar hon ju om typ hela sitt liv. Att hennes man har då dött i en, ja, i cancer. Det gick väldigt snabbt. Och helt plötsligt så var hon då, jag menar alltså, ensamstående med 3 barn. Och skriver hon så här. Här kan du förkovra ämnet. Så jäkla intressant. Gick förresten själv spontant en tantrakurs i höstas, som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Och där stötte jag på en man och blev kär. Gud, så spännande. Hur var det? Jag har glömt min underdel, skrev jag. Jag är en kentaur. Det tyckte hon. Du vet, det har varit mycket, mycket mycket och jag började satsa på mig själv. Råkade det bli en tantrakurs. Ja, du fattar. Sen ångrar jag sig, men gjorde jag det hit och dit. Och sen berättade hon då om mötet med den här mannen. Mm. För jag frågade ju så här, men gud, spännande det här och liksom, hur var det då? Nu skrev hon så här, jag mötte en man då på andra övningen och kläderna var på den dagen i alla fall. Alltså jätteskratt. Och vi skulle titta i varandras ögon och typ man ser oss själva i håret och visar hur det kändes för personen mitt emot. Och då blev det kärlek vid första ögonkastet. Så det var ingen sexkurs utan en kurs i att visa sig sårbar.
Jag tycker att det där skulle kännas väldigt genant att gå på en tantrakurs. Det är någonting
oerhört
för mig, alltså så jävla pinsamt, det har jag inte sagt. Alltså sitta och prata så intimt om liksom sexualitet och sin egen kropp inför så här främmande människor. Det tar emot så jävla mycket. Samtidigt är jag otroligt nyfiken på det. Men du, jag är inne och googlar lite den här John Wineland. Mm. John Wineland, han är ju alltså talare och relationscoach och han guidar män och kvinnor i spiritual intimacy, sexual polarity och då lite så här tantrainspirerat. Men han är ju stor i USA. Han har en blogg och han medverkar i flera olika poddar liksom. Och har dels en podcast, en stor serie med Juliet Allen. Mm. Där han då blir intervjuad. Och sen så finns det olika videos.
Oj, här är en. Vi ska lyssna 11:38 in i den här podden.
So many people are willing to blame their partners for the lack of attraction rather than take 100% responsibility. And it's my personal pet peeve because I see it all the time. And I'm not saying you stay, but I'm saying that you bring one. If each of us looked at our relationships and said, you know what? I'm 100% responsible for the state of our relationship. I'm wearing my sweats to bed. I'm giving him nothing but masculine energy. I'm criticizing him behind his back. I'm leaking sexual energy to other men. You know what I mean? I'm doing that.
Okej, whoa. Jag bara, han beskrev mig på 3-4 punkter. Förutom att jag känner inte just nu att jag läcker sexuell energi till andra karar. I'm cold. I'm cold as ice. I'm cold as ice. Concentrating on myself. Nej, men det är ändå spännande. Även om man kan så här, skratta lite åt den här typen av, liksom, vad ska man säga?
De får det låta så enkelt. Mm. Alltid amerikaner. Och det handlar ju väldigt mycket om den här liberala inställningen till människan. Att så här, self-made man. Du är ansvarig över ditt eget liv. Du är ansvarig över din egen lycka. Alltså det individualistiska perspektivet på precis allt, inklusive relationen här. Och jag tror att den här, vad ska man säga, idén om att vi själva kan styra våra liv är så tilltalande för att den får oss till en chimärkänsla av kontroll. Jag måste säga att John Wineland, liksom, det är klart att man är ansvarig över relationen, men jag tror absolut inte att man är 100% ansvarig över sin relation och bara kan så här ändra den till någonting fantastiskt utan att den andra är med på det också. Sen kan man nog säga att det är så här, vilket jag satt och snackade med mina pojkar om, som just har varit inne i en sånt jävla extremt retbart mood gentemot varandra, när det är i stort sett liksom, det tangerar mobbing. Alltså mina söner 11 och snart 14 år gamla, som liksom, de retar varandra så mycket så att det slutar i tårar, så att det slutar i liksom handgemäng nu senast, och då blev jag liksom fullständigt galen och bara hade ett sånt otroligt allvarligt snack med dem, och framförallt med min äldre pojke som jag menar faktiskt är mer ansvarig, därför att när det är åldersskillnad så den som är äldre har alltid ett större ansvar än den som är yngre. Och den som mår bättre har större ansvar än den som mår sämre.
Ja.
Självklart. Och jag gav honom en liten utmaning. Jag bara, men testa det här nu. Om du bara börjar att vara genomgående 100% schysst, så ska du se att Lollos kaxighet, hans retsamhet och hans liksom skit som han håller på med, det kommer att förändras. Därför att just i er relation, mer 3 års åldersskillnad och storebror versus lillebror relation, så är han en role model och måste göra skäl för det. Och det sjuka är att jag tänkte så här, men han var ju extremt motvalst i hela den här idén och tyckte att det här var idioti och att vad fan, Lo har väl precis lika stort ansvar i det här som jag har, varför säger du aldrig till honom och så vidare. Jag bara, men testa, förstår du inte att det ligger också en enorm faktiskt makt i det här, att inse att man faktiskt har jättestor vad ska man säga, man har, det är både makt men det är också ett stort ansvar i att färga en relation liksom. Och när man inser att man faktiskt har makt över en relation, det är då man också kan förändra den och det är då man kan få, alltså styra den i den riktning som man känner att man vill ha den i liksom.
Men det är också en härlig och svår känsla som är så här äckelhärlig. Jag tänkte, läste om prinsessan Birgitta har ju rotat i arkiven och skrivit en bok om sin coola farmor. Som var liksom...
Kungens var, mamma alltså.
Precis, på många sätt jävligt mycket före sin tid. Och då så är det ett citat ur ett gammalt brev från henne när hon då träffar Karl Kung Knugens pappa. Och skriver så här, nu är det inte här ordagrant, så citerar man inte en annan blaska eller något. Men typ så här, det är, alltså hon tyckte att det var så fascinerande att ha sån kärleksmakt över någon annan.
Mm.
Att liksom, hon sa, det spelar liksom ingen roll vad jag skulle göra, vad jag skulle säga. Han är så kär i mig att jag, alltså jag har honom så mycket i mina klor. Jo, men, och det ser man ju hela tiden i historien och svåra brottsfall och liknande, att det är så här, någon förvrider huvudet på den andra, och det kanske är också väldigt mentalt starka människor, men som Arboga kvinna Johanna Möller, det är helt befängt. Hon får liksom en ung
Knutby.
Ja, men alltså, och när man läser de här protokollen, även om Knutby säger, min roll var då att borsta tänderna på Kristi brud och sådana jävla befängda grejer, att när det blir en isolerad situation så kan man väldigt, väldigt lätt manipulera en annan människa. Och kärlek är ju en isolerad situation för att man inte vill träffa någon annan liksom. Så att...
Men det är den där känslan. Jag tänker, ja, men självklart så i om man nu går tillbaks till där vi började, John Wineland, relationsexperten,
sårbarheten
och det han pratar om, polariteten, för att sexual energy ska uppstå och chemistry och att polariteten, men han sammanfattar ju, man kan tycka vad man vill om det här self-made man och att man har ansvar över relationen och så här, men det har man ju, punkt slut. Även om man kanske inte är 100% ansvarig, så är man i alla fall 50% ansvarig, och om man bara hugger i och gör sin del, då kan man i alla fall gå ur relationen med gott. Vad ska man säga, ja, då känner man i alla fall att man har gjort sitt allra allra bästa. Men att gå runt där och tycka att någon annan liksom inte har gjort sitt medan man själv går runt i mysbyxor eller liksom
är något fel
eller klagar eller ja och så vidare, jag vet inte, men
nej, jag håller med om det, men samtidigt så är det så här, han pratar ju också om, det kan vi lyssna lite på också, hur han själv hamnade i insikten att så här, fan, jag måste så här rekonstruera mig själv och bilden av mig själv, för att det här funkar ju inte. Vi ligger inte, vi tänder inte på varandra, vi är liksom, det är något fel på vår relation. Då säger han så här.
So I had on the outside what looked like a beautiful marriage, and yet we couldn't seem to make each other happy. And so I realized that, you know, this kind of myth of the good husband that I call it now is really just, it is that, it's a myth. And it actually turns out to be more of a starting point for men now with the modern woman than it used to be, right? But, you know, 50 years ago, you know, that was what you needed. You know, you're a good man, you support her and her dreams, you're a good father, you make money. And, you know, that's everything that you need to be a good husband. Well, today it's much different to be to lead as a man in relationship takes a lot more than just those things. And so I started there and I realized I had not, you know, nobody taught.
Och här menar han då att liksom bilden av vad en man eller en kvinna ska vara idag är liksom, det stämmer inte längre. Och det kan jag också liksom känna i typ alla mina relationer nästan. Kanske inte den med mitt ex, för att han kanske inte hade den role model känslan. Men det finns, jo.
Han tog inte del av så mycket.
Nej, men jag fattar. För det, fast det finns ändå en så otrolig skam i att inte vara den som brings home the bacon. Det tror jag bara liksom är någon universal känsla. Och det pratar han mycket om här då. Våran gode föreläsare John Wineland, att så här, om vi aldrig pratar om det där att så här, kvinnor och män är olika och försöker så här, göra någonting bra av det istället för att fastna i ja, någonting annat, då blir det också svårt liksom.
Ja, men oavsett om män och kvinnor rent biologiskt är olika eller inte, så har vi i alla fall en kultur som talar om för oss, och vi har en ganska snäv idé om hur en man ska vara. Och vi kvinnor pådyvlas ju också då vissa så här, relations, ja men ideal. Och jag, när jag tittar tillbaka på min relationshistoria, liksom, jag har ju haft ja men, 400. Nej. Men jag har haft 4 långa relationer kan man säga. Och jag minns ju den första, just att det var så jävla viktigt när man var inför vuxenblivandet liksom i tonåren att så här, ha sin första kärleksrelation. Jag vet inte om det var så för dig, men det här att ha en pojkvän och att skaffa sig en pojkvän, det var ju någonting som var extremt viktigt, dels ur ett statusperspektiv, men sen också att det på något sätt var det typ livet gick ut på.
Men så är det inte alls längre.
Så är inte.
De är inte ens ihop längre.
De är inte ihop längre.
Nej.
Det är liksom, så befriande här. Om jag tittar på Olga och jag, ska säga så här, vi har sagt, ska hon inte ha en kille snart? Mm. Du vet, det är vi som är brydda, för att vi har blivit fostrade via media, olika typer av så här, ja men jag vet inte riktigt var, vem det var som matade så hårt med den idén. Om det var historiskt också på något sätt att så här, nej, men en kvinna är liksom ingenting förrän hon har skaffat sig en man typ. Alltså jag vet inte.
Nej, varför, men vi har ju inte varit någonting då. Och i många länder är vi fortfarande ingenting.
Rent historiskt så har vi inte varit någonting.
Nej, alltså, vi har inte varit samma sak som att dö eller hamna i fattighuset.
Det är så här, med manlig egendom. Och för att alltså, och det får mig raskt in på en serie som jag har börjat se nu i dagarna som heter Unorthodox. Har du sett den?
Nej, jag bara läst om den.
Herregud. Alltså, my god, du måste bara se den. Den handlar ju om chassidier. Om en judisk, kan man säga, sekt. Apropå Knutby och att leva i isolat och att ha väldigt snäva idéer om kvinnor och män ska vara och kolla. Ja, du måste komma och kolla. Men det här är, alltså herregud, till och med Micke som aldrig annars gillar liksom relationsdraman. Vi är som helt obsessed med den här serien. Men, och det är mycket i den som är bra. Det är fantastiskt foto, det är fantastiskt skådespeleri. Men det är också en extremt intressant liksom, just hur en så här grupp människor som isolerar sig och börjar leva efter vissa ideal som är liksom så jävla kokobananja. Så att det är inte sant. Och där är det i alla fall liksom, hur en kvinna ska, nej men det är så, framförallt en scen när hon ska förstå att det enda livet för en kvinna, det är ju att gifta sig och att reproducera, att föda barn. För det är inte ens en tog så många judar, så därför så är den viktigaste uppgiften whatsoever, det är att skaffa massor med barn. Och när hon då ska ha sex, de är ju naturligtvis oskulder, de får också bara ha sex 2 gånger i månaden. De är ju orena då när de har mens, så då får de inte sova i samma rum. Och sen måste de vänta tills en vecka efter att mensen är över. Och sen måste de göra ett rituellt reningsbad. Men på en så här rituell reningsanläggning som de har i de här kvarteren där det bor chassidiska judar i Williamsburg i USA. Och sen får hon flytta in i sovrummet igen. Och så ska hon då ha sex, och då måste de ligga i missionärsställningen. Och de ska bara ha sex varje fredag på shabbat. Så då, inga andra dagar. Så 2 gånger i månaden ska de ha sex. Och då ska hon lyckas då avla fram barn av det. Och om man inte då lyckas bli med barn, Nej, men det här är så jävla...
Fast det låter helt otroligt, för de flesta andra sekter så är det mycket att det ska liksom liggas och utnyttjas både barn och hiten och diten. Du menar att den här sekten, där klarar sig männen från att hålla sig på mattan på grund av de här religiösa...
Mm, det extremt religiösa, alltså sexualiteten, den ska bara avla barn. Den ska inte förspillas, det är en sexuell, apropå sexual energy, så ska inte den existera överhuvudtaget. Utan, och det är också så här, man brukar säga det, judendomen och kristendomen är sexualfientliga religioner. Därför att man ska använda den sexuella manan, energin, till att dyrka Gud istället. Man kanaliserar den sexuella energin till det istället, till religiösa ändamål. Medan islam är en sexual... alltså det är en sexualvänlig religion, för de menar ju på att kvinna och man ska ju absolut liksom ha så mycket sex som möjligt, och det är inte en liksom ful energi, utan det är en mänsklig drift och den ska tillgodoses, och mannen ska dessutom få kvinnan att njuta.
Men ändå så är det ju såklart att kåtångesten har ju alltid strösklat över på kvinnor. Jag menar, inte hur många kompisar jag som känner sig, och där har man legat och suktat och här vill ha sex, och männen har varit så här, har somnat vidrigt. Så att även i samhällen som våra, som är liksom öppna och inställda till sexualitet, så kan man ju känna att man liksom, man märker också på männen att man är så här en kåtkråka som är så här, he, he. Att det gör också väldigt många män osäkra att inte få liksom kliva upp och stövla upp typ. Och sen så kan de inte riktigt det.
Mm.
Och då blir det jävligt konstigt med energierna. För de så slungas fram och tillbaka. Och ingen vet riktigt vem som ska göra vad. Och sen blir det liksom ingenting.
Nej, och så har vi de här snäva rollerna att förhålla oss till. Och han nämner ju en annan fara i relationen. Och det är när man stampar på att så här, sexuell energi uppstår ur polaritet. Mm. Och det behöver inte betyda att en man ska vara som en karakar. Och en kvinna ska vara som någon liten så här, feminin prinsessa på ärten person liksom. Men utan att man kan pendla i de där rollerna. Men att den där dualiteten och polariteten måste uppstå. Det tror jag faktiskt verkligen på. Att den ena är givare och den andra är tagare på något sätt. Och att det finns någonting uppkåtande i att liksom jaga versus bli jagad. Eller uppvakta versus bli uppvaktad. Liksom. Men att man inte alltid behöver ha samma position där. Men... jag tänker att det är ändå... Han menar när man, så här, när man jobbar tillsammans... vistas med varandra hela tiden. Och det är väl det som händer i corona-viben. Det är då liksom... det blir bara varken hackat eller malet. Man blir en och samma enhet. Och det är väldigt svårt att få sexuell energi att uppstå ur det.
Ja, och då...
man så här, vet allt om varandra. Alla är extremt oförutsägbara. Ja. Eller liksom alla.
Det är så här, kommentarer som jag aldrig hört. Bara, om du vill ha fräscha trosor så finns det... har jag lagt det där borta. Man bara... jaha, vet du ens vad mina trosor finns? Jag tänker att det kan också finnas... finns någonting lite sektaktigt i det här också, att någon då som Anders kan bli så upphöjd. Mm. Det känns som att på något sätt så här, ja, men han, min man kanske inte blev, jag menar, det kanske inte, honom kanske irriterar på för han smackar eller han går där hemma och ser inte klädhögen eller kan inte uppvakta mig, men Anders, han värnar om mig och barnen, att det blir liksom...
Dessutom är han mystisk.
Precis, det blir som någon... ja, det blir som få någon ord. Ledare. Det blir så här, Abraham came down. Det som händer också när man går så här i varandras fotsteg och är hemma är ju också sådana situationer att man kanske har försökt säga någonting under en lång tid men inte blivit liksom hörd eller sedd. Och nu blir det väldigt tydligt att man, så här, man kanske lägger in en offensiv när man är med varandra hela tiden. För att det är ju ett sätt att hindra att de här känslorna kommer upp i att leva lite parallella liv.
Mm.
Men det blir ju svårt när man inte får göra så mycket att leva parallella liv. Och då kan jag tänka mig att ganska många kanske blir konfrontativa. Att det blir så här, men så här, jag har känt länge nu. Alltså mycket så här filmsceneraktigt så här. Eller kasta stryk i väggen. Och, nej, jag får bara lyssna på det här.
Well, I think it's important that we get clear on what we want, right? Like what we really want. And so, you know, this whole list that I see people come up with sometimes, you know, it's great, but it doesn't, you know, usually within that list, there are two or three things that are the most important things. Now, for example, with women, what I hear a lot, normally it's they want a man who is conscious and present and able to lead them someplace they can't lead themselves.
Beautiful.
Now, that man may not be, you know, their best friend, may not want to go shopping, may not want to, may not fit a lot of the other things that you see on these lists sometimes. And because they're, if what I hear from a lot of women is that I want a highly masculine man, well, a highly masculine man is very focused on purpose and is single-mindedly focused. And if she wants a masculine man, he may not fit all of the other things, but he might fit the two most important things really well.
Jo, men jag kan väl säga som så här att oavsett vad man tycker om John Wineland...
Jag älskar John Wineland.
Ja, men liksom så här... Ja, men jag kan ju fatta att man kan kritisera den här typen av så här amerikaniserade liksom, individualist-ivrare liksom. Samtidigt så tänker jag så här, ingen terapi är dålig. Jag har ju gått i massa terapi i mina dagar och framförallt så har jag gått mycket i medberoendeterapi och i 12-stegsprogrammet och bara dels så här ACA-möten utav helvete. Jag vet inte hur många tusentals timmar jag har gått på möten alltså, men det har jag verkligen gjort. Det har ju också mycket gjort och det jag har lärt mig mest om, man kan säga vad man vill om olika liksom, terapiinriktningar. Det finns kognitiv beteendeterapi, det finns psykodynamisk terapi, 12-stegsmodellen, det finns imagoterapi för par. Men allting handlar ju egentligen till syvende och sist, om man ska koka ner det, till att våga prata om sina känslomässiga behov. Och sitter man och gör det i någon gruppterapi på Södermalm, i någon Malmgård, en gång i veckan, under liksom 5 år, så blir det till slut ett normalt tillstånd att prata om sina känslomässiga behov. Vad det är som gör en ledsen, vad det är som skapar ilska och frustration, vad det är man egentligen behöver. Man tar liksom reda på det och börjar ta ansvar för det. Och det är A och O, tror jag, i alla mellanmänskliga relationer, oavsett om det är en kärleksrelation eller om det är en relation mellan vänner eller om det är en relation till sina barn. Alltså i alla relationer så behöver man veta vad man har för känslomässiga behov och vad det är som gör att man inte klarar av att be om det man behöver. För det är det till syvende och sist som John Wineland så jävla smart säger. Låt honom bara säga det.
If we don't clean up what's wrong in our current relationship, donuts to dollars, we're going to bring it to our next one. So my suggestion for the woman driving who says, I just don't want to sleep with my partner, well, ask yourself the question, why don't I trust him? What is it that I don't trust about this man? And then have a real conversation with him and say, look, I'm finding myself unattracted to you sexually, or I'm finding myself wanting to leave, and it's because I don't trust you here.
Men det är ju grunden nästan till alla dåliga relationer, att man känner att man inte känner sig trygg. Och den känslan är helt liksom, där tror jag vi går tillbaka till någon primal figur, att det är så här, då är man ute på steppen igen. Tänk om den där lejonet kommer, då kommer inte han kunna rädda
mig. Ska han hugga mig i ryggen, ska han dra därifrån?
Och där hamnar man ju också i ofta relationer att när den andra inte liksom hör vad man har för behov, man inte lyckas uttrycka dem, så är det ju inte särskilt härligt att knulla heller. Liksom.
Eller när någon förminskar ens behov eller inte kan se att man liksom... Och jag menar, det är klart att det finns massor med sår från barndomen som man kan reda i på egen hand. Alltså, många av oss är ju uppvuxna och fostrade till tillitsbrist till exempel, vilket gör att det är svårare att lita på vem fan som helst. Även om det är fucking Anders Tegnell, så kanske man har svårt att lita på honom för att man bär med sig en grundläggande tillitsbrist.
Konstigt att vi litar väldigt mycket på honom.
Men då kan man ju också slå över åt andra hållet, att man blir så här, jag litar på vem som helst. Om man har den typen av anknytning, otrygg, ambivalent, att man bara så här, nej men då kastar, som de här små barnen när man har gjort sådana studier, om man har en sån typ av anknytning, så är man beredd att sätta sig i vem som helst knä och krama hårt liksom. Man kanske hittar någon där ute liksom som kan ge en det man behöver. Men så absolut så kan det ju ligga i en själv, men, och det kanske man behöver ta reda på. Liksom. Men samtidigt så är det ju självklart en dynamik.
Men jag har väldigt svårt för den där sårbarheten. Och det handlar väl också om att man vill så här, styra och ställa sitt eget liv, för att det kanske är andra som har styrt och ställt liksom ens öde på något sätt. Så att jag blir ändå väldigt så här, tagen av det där, att det kanske inte är svårare än så, än att sitta framför någon med kläderna på, massera någons hår, smeka någon, se den ögonen och se den personen. Men det är också ett problem kanske, ja, vid småbarnsåren och liksom, det är också lätt att gömma sig bakom det. Jag har extremt svårt när någon ska titta mig i ögonen och vara sårbar. Liksom, det är lite bort med det, det fäktar eller blundar eller vänder mig om. Det där liksom...
Men är inte det sjukt att i början av en relation så tycker man inte att det där är ett dugg svårt? Nej. Man bara helt upp i någon slags förälskelsekänsla där man kan sitta och vara hur patetisk som helst på en jävla brygga och styra in i varandras... liksom ögon och bara känna att så här, gud, han ser allt, alla mina sorger, alla mina behov, och här är vi, och det är vi. Man är så här superpretentiös. Och sen ju längre tid man har varit ihop med varandra, så känns det där liksom så här, men gud, du och jag, vi som redan känner varandra, gud, vad håller du på? Vi skulle sitta här och försöka vara romantisk, och vad är det för larv? Och, alltså lite grann så. Förstår du vad jag menar? Yeah. Men det, jag har också kommit fram till att det är något så enkelt som lathet. Därför att för att kasta sig in i det där modet liksom, när man blir känslomässigt närvarande, att liksom så här gå upp i den här heliga känslan av att så här, här är du och jag, vad behöver du? Där man är så pretentiös, så här, det kräver rätt mycket av en.
Ja, och
man kan inte bara lufsa vidare där, utan man måste verkligen så här, man måste sätta, det är som att kugga ur ett kugghjul där man går på och går på, så måste man bara, och så måste man styra om till någon helt annan jävla typ av närvaro. Som är rätt krävande.
Jag vet. Och jag märker det också. Jag menar, jag har ju en killkompis som är väldigt krävande. Han kan så här, skicka ljudspår när han berättar om någonting. Långa så här, liksom, meddelar på min telefon.
Poem, dikter,
poem hit och dit.
Låttexter.
Och, ja, alltså så här, och om jag är på rätt mood en dag så kan jag liksom omfamna det och tycka att det är helt fantastiskt. Men om jag är på sånt här och i några frasselöss, eller nu har jag bråkat med Mattias lite, då blir jag bara irriterad.
Ja.
Det blir bara så här, då sluta. Tycker jag att han är patetisk, töntig.
Kladdig.
Då vill jag ha Anders igen.
Mm.
Jag vill ha honom som står där och som täcker de två behoven jag vill ha. Trygghet och ledning.
Ja.
Så att Anders Tegnell.
Det är du och jag nu.
Jag friar till dig nu. Radio. Tack för att ni lyssnar och fortsätt skicka in era spännande livshistorier.
Sanna... Så jävla underbart. Det här är ju, jag älskar ju sånt här. Ja, jag skulle vilja göra en hel bok om att så här, byta liv och att våga kastas ut och ge sig hem. Det är den bästa typen av... Alltså jag älskar det. Jag tycker det är så himla, himla spännande. Så fortsätt. Och kom också med fler önskemål. Det var så roligt att kunna få göra en podd på ett tema lite grann. Så,
mm.
Så har ni fler teman? Ja.
Gud, jätteroligt. Och glöm inte att lyssna på Sannisen på torsdagar i Karlavagnen. Hon är så bra. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.